kväll och välkomna till Värnamo församlings närradio och till bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Det är Romarbrevet vi lyssnar till och vi har kommit till del 52. Ja, vi tror det i alla fall. Vi håller på att försöka reda ut allting. Det har blivit lite oordning på programmen både här i radion och på nätet. Men vi ska försöka få ordning på detta. Men du kan i alla fall lyssna på det här i Värnamo kyrka på tisdagar klockan 18.30 och sen då här i närradion på måndagar klockan 19. Så nu då, Håkan Sundliden och bibelförklaring.
Välkomna till Andreas kapellet. Vi ska fortsätta vårt studium i Romarbrevet. Vi ska ge oss på den 52 delen. Men när jag säger det så vet jag inte om jag kan stå för det. Det visar sig nämligen där på internet, det ligger utlagt där, att där har det tydligen kommit i någon oordning så att det stämmer inte riktigt med delarna som det ligger ute där. Nu kanske inte ni lyssnar på nätet för ni lyssnar ju här. Men det här gör ju att vi måste rätta till det och det... Då ska jag sitta med det där och jag har gjort lite stickprov till att börja med. Men vet ni vad? Det slutar med att jag måste börja lyssna från del 1. Och se om det stämmer. Sen del 2 och så vidare. Jag kom till del 12 tror jag det var. Då fattades den. Och det är en del av förklaringen att det kommer i otakt. Men jag vet inte hur många timmar jag har suttit med det där nu. Så om vi är på 52 delen eller inte, det vet jag inte riktigt nu. Men enligt mina anteckningar så är vi det i alla fall. Då är det bättre att säga att vi ska börja på 13 kapitlet, vers 11. För det stämmer i alla fall med inspelningen. Men vi ska be först. Herre, vi tackar dig att vi får samlas i ditt namn. Och räkna med din närvaro och med din helige ande. Tack Herre för vad du har gjort ibland oss och i oss. Att du har... tagit oss som ett heligt tempel och bosatt dig ibland oss och i oss. Vi vill vara lyhörda för ditt ord och för din heliga ande. Nu ber vi om en uppenbarelsens och vishetens ande så att vi kan lära känna dig allt bättre. Herre, använd du den här timmen som vi nu har tillsammans. Och låt inte ditt ord var otydligt eller gå obemärkt förbi, utan låt det få verka det som du har tänkt att det ska verka. Amen. Jo, då är vi på 13 kapitlet, vers 11. Och jag läser där då, när vi ska se här förresten, jag ska säga så här först kanske att nu är ni väl införstådda i det, men det kan vara någon som hör det här för första gången. Då är det ju som så att från den fjärde huvuddelen av undervisningen, det är ju kapitel 12, 13, 14, 15 till och med vers 13. Och den huvuddelen handlar om hur man ska leva sitt kristna liv. Och när man säger så, hur man ska leva sitt kristna liv, då blir det ju väldigt besvärligt på en gång och tungt och lagiskt och så. Så att det här måste ju förklaras. Och därför när vi nu går vidare här och talar om de här förmaningarna eller pareneserna, det kan ju också betyda uppmuntran eller tröst. Då är det viktigt att ha förutsättningen klar för sig. För förutsättningen är ju att vi är befriade ifrån lagen. Förutsättningen är att vi lever inte bara i Guds nåd utan av Guds nåd. Ja, på ett sånt sätt så att till och med själva förmaningarna tar vi emot som en nådegåva ifrån Gud. Det svarar emot något i vårt inre. De är meningsfulla, som vi ska se. Och det betyder alltså att om de här förmaningarna nu får vara en beskrivning av hur det kristna livet inte bara ska levas, utan hur det kristna livet är. En beskrivning av det kristna livet. Vi känner ju igen det när vi läser förmaningarna att ja, men just det var precis så Jesus levde. Och han är ju vårt föredöme, han är vårt exempel. Och han är mer än så, för han är den drivkraften som vi också har. Så vi vill ju samma sak även om vi inte är fullkomliga. Och eftersom vi vill samma sak så svarar då de här uppmaningarna, de här tröstorden emot vår egen inre längtan. Men vi behöver alltså förstå det, att vi lever i den här världen med alla dess begränsningar. Men vi har fått del av den nya världen, av den nya tidsåldern. Vi har fått del av den på ett sådant sätt så att vi till och med har blivit upptagna som medborgare i Guds rike. Man kan säga så här också att vi lever inte i det gamla förbundet, det har vi förvisso aldrig gjort, men vi har tagits in i det fullbordade förbundet. Detta är det nya förbundet genom mitt blod, säger Jesus, beseglat med hans blod. Så vi lever i det nya förbundet, i det fullbordade förbundet som präglas i den här tiden av syndernas förlåtelse. Så synden är inte längre våran herre, utan syndernas förlåtelse är våran herre istället. Och det här är ju hur viktigt som helst att både ha klart för sig och att praktisera, att leva utav, för att man ska kunna leva ett frimodigt kristet liv. Men det här innebär ju också att vi kan inte längre, ja kan och kan, tyvärr så kan vi väl det, men vi bör inte längre anpassa oss till den här tidsåldern. När Paulus börjar på den här fjärde huvuddelen i sin undervisning, alltså kapitel 12, vers 1 och 2, så säger han att, han säger två saker. Han säger, anpassa er inte efter den här världen. Nu backar vi inte bandet så mycket så att jag går tillbaka till det. Men han säger också för andra, låt er förnyas genom sinnets förnyelse. Eller förändras. Tänk på ett nytt sätt. Anpassa er till Guds rike och till det som ni har fått del utav istället. Så det betyder alltså att vi ska anpassa oss till det nya. Vi behöver i vårt inre, i vårt samvete, känna, erfara att vi är i harmoni med Guds vilja. Och nu kanske du tycker att det låter svårt, men det är inte alls särskilt svårt ifall det präglas av syndernas förlåtelse. Det präglas av att vi vill göra Guds vilja. Vi är medvetna om att vi inte klarar av det i egen kraft, men vi får leva med denna längtan. Då är vi i Guds vilja. Vi harmonierar med Guds vilja. Och vi tror ju det att den helige ande har tagit bort stenhjärtat, otrons hjärta i vår kropp och istället gett oss ett hjärta av kött och blod, ett hjärta av, efter Guds sinne. Och att Guds helige ande bor, jag undviker helst att säga i mig, alltså i oss, va? Bland oss, är närvarande, men också i oss mig förstås. Därför så blir ditt och mitt samvete ett ditt och mitt av Guds ord upplysta samvete. Blir ju en normgivare för oss fortsättningsvis. Där får vi veta. Så vi ska vara lyhörda för den inre rösten. Och det här är extra viktigt då eftersom vi ännu inte är framme vid målet. Vi är inte fullkomnade ännu. Men vi lever med ändens tid in på oss. Vi lever med ändens tid mitt ibland oss. Paulus har skrivit brev innan han skrev Romarbrevet, som ni vet, och också då tidigare talat om ändens tid. Första gången som vi läste om det var i första Thessalonikerbrevet. Det var skrivet år 51. Och då så skriver han om ändens tid, att Jesus ska komma tillbaka. Och att han ger oss intrycket av att det ska kunna ske när som helst. Och sen så kommer vi till första Korintierbrevet. Det är skrivet år 54, alltså 3 år senare. Då skriver han ännu en gång om hur tidens slut är nära. Och då är det nära på ett sådant konkret sätt så att han råder de som inte är gifta att gifta sig. Han vill att de ska förbli ogifta, för Herren kommer ju ändå snart. Nu ska vi koncentrera oss på det viktiga. Det är år 54. Romarbrevet som vi har här, det är skrivet år 56-57. Och han har inte på så många ställen, och det finns ingen liksom betoning i brevet som sådant på den yttersta tiden. Men det fanns i första kapitlet, om ni kommer ihåg det. Eller ännu mer tydligare, allmänt i första och andra tredje kapitlet, men särskilt i andra kapitlet. vers 5 till och med 11 så talades det om Guds vrede. Det minns ni. Och då när vi talade om Guds vrede så sa jag det, att Guds vrede, det ska man inte uppfatta som att Gud är grinig och arg på människor här på jorden. Så, utan Guds vrede är domens dag, alltså det eskatologiska perspektivet. Så där finns det. Men det han säger i andra kapitlet är att bär man sig riktigt illa åt och går åt alldeles fel håll, så kan det utlösa Guds tuktan i våra liv. Som vi säger på vanlig svenska, synden straffar sig själv. Det är ju inte något okänt. Men för Paulus så är det då som att ja, Jesus själv lär oss att be bönen att vi inte ska hamna där. Inled oss icke i frestelse. Låt oss inte gå fel. Så det finns ju där, den möjligheten. Men sen så kommer vi då till det avsnitt som vi nu har framför oss. Alltså 13 kapitlet, vers 11 till och med 14. Här finns då det eskatologiska perspektivet igen. Och då läser jag där 11 till och med 14. Och jag har den uppdaterade folkbibeln nu, alltså 2015. Där skriver han: gör detta och tänk på tiden, att det är dags för er att vakna upp ur sömnen. Frälsningen är oss nu närmare än när vi kom till tro. Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss därför lägga bort mörkrets gärningar och ta på oss ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdigt, som på dagen, inte med vilda fester och fylleri, inte med otukt och orger, inte med strid och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv. Alltså det börjar med orden gör detta. Gör detta, det syftar ju tillbaka på allt det som Paulus har sagt ifrån inledningen av 12 kapitlet och ända fram till nu, va. Alla de förmaningar, nu har jag inte i minne här hur många förmaningar det handlar om. Jo, jag har skrivit här, till och med kapitel 12 så är det ju 37 uppmaningar. Gör detta, ha med allt detta alltså. Särskilt säger han att vi ska tänka på tiden. Och då står det på grekiska kairos. Och det betyder egentligen den aktuella tiden, nuet, den här stunden. Och som ni minns så har Paulus flera gånger tidigare haft det där lilla ordet nu. Nu är frälsningens dag. Titta till exempel, bara som en påminnelse, kapitel 3, vers 26. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet. Alltså Gudsriket, himmelrikets tidsålder har brutit in nu. Och i 5 kapitlet, där står det i vers 1, ja det står det inte i den här översättningen, men det står i grundtexten, kanske det står i någon annan översättning, då vi nu har förklarats rättfärdiga. Och likaså i vers 9, fortfarande 5 kapitlet, när vi nu står som rättfärdiga genom hans blod. Alltså det där lilla nuet, det är kairos. Det är den närvarande tiden. Det är det ögonblicket som vi lever i och som vi ska ta vara på. Så trots att slutfrälsningen, som de säger på en del sammanhang, ligger framför oss, så har den redan brutit in och är verksam ibland oss och i oss. Det är alltså dags för er att vakna upp ur sömnen. Jag tänkte på det när jag förberedde det här lite på eftermiddagen. Jag läste igenom. Det står här, dags för er att vakna upp. Natten går mot sitt slut. Är det kanske så att Paulus betraktar livet i den här världen som en enda vandring i mörkret? Ja, bortsett från att vi nu har Jesus med oss förstås. Men alltså den här tidsåldern är lagd under mörkret. Vi lever i natten. Men dagen är på väg. En bättre värld har brutit in. En bättre värld väntar på oss. Nya himlar och en ny jord. Frälsningen är oss nu närmre än då vi kom till tro. Jag tänker på 8:e kapitlet. När vi läste där om den helige ande eller om hoppet om den kommande härligheten, då stod det i 8:e kapitlet vers 23. Först talas om skapelsen som suckar och våndas, och så kommer vers 23. Inte bara den, utan också vi som har fått anden som förstlingsfrukt. Också vi suckar inom oss och väntar på barnaskapet, vår kropps förlossning. Det minns jag nu när vi gick igenom den versen, upptäckten att också vi suckar. Alltså det här, den här klagan som vi kan ha i våra liv och som kan finnas ibland kristna. Nu vet jag att det finns en osund klagan och suckan och våndan över att livet är så besvärligt. Men det finns också en sida i det här som är någonting gott. Det är den helige ande som inte är nöjd med tillvaron i den här världen. Därför vi vet att det kommer något bättre och vi längtar efter det. Och eftersom vi längtar efter någonting som är bättre, så kan det vara relevant att också det finns klagan hos oss. Därför vi längtar intensivt. Det står i 1 Korinthierbrevet 7:29 har jag skrivit där. Där står att läsa, ja just det, det står helt enkelt: med det säger jag er bröder och systrar, tiden är kort. Och sen kom det här med att man inte skulle gifta sig och sova. Tiden är kort. Så den helige ande är ju förstlingsfrukten, det är liksom det nya livet. Det betyder alltså inte bara att vi har tagit emot det nya livet, utan vi har också nåtts av kallelsen att leva det nya livet. Det är ju det vi ska göra. Vi ska ägna våra liv åt att försöka, eller att be om, försöka, om ni tolkar mig rätt, att leva det nya livet. När jag säger så, nu gäller det att jag är konkret här. Det är inte så lätt att uttrycka det med ord, va? Men det handlar ju om, när jag säger att vi ska försöka leva det nya livet, så menar jag inte att vi ska försöka, så att det är vår, liksom vår egen kraft. Därför att vi lever ju det nya livet. Vi är ju i Kristus, vi lever det nya livet. Men när jag säger försöka, så tänker jag nog snarare på omvändelsen, alltså att vi anpassar oss, att vi förstår vad det är att vara i Kristus. Det är nog mera det som jag är ute efter. Det är våran livsuppgift. Det är våran livsuppgift att se Guds rike förverkligat ibland oss. Det är vad vi skulle satsa på. Och då tänker jag återigen inte på dig eller mig som individer bara. Därför att vi är inte individer, utan vi lämnar i Kristi kropp. Vi utgör en gemenskap. Och det är den gemenskapen som kallelsen ligger. Sen så står det här då: natten går mot sitt slut. Tack och lov skulle vi kunna lägga till där. Alltså änden, grekiska eschaton, har börjat. Och för varje dag som går så närmar vi oss Herrens dag. Och det är som vi äldre säger, tiden går väldigt fort. Det känner ni igen. Och det ska vi inte vara ledsna för. Det ska vi vara glada för. Men det gäller att ta vara på stunden också. Och förvalta det på bästa sätt. Och för att förvalta det på bästa sätt, så står det här att vi ska lägga bort. Det är ett ganska starkt ord på grekiska. Det betyder kasta bort, kränga bort. Klä av sig mörkrets gärningar. Och vad är det för något då? Är det någon lagiskhet i det här, Håkan? Nej, det är det inte. Utan det här är samma sak som det han hade i inledningen på 12:e kapitlet. Alltså, anpassa er inte efter den här världen. Och det kan förvisso vara en kamp. För den här världen, den tränger på från alla håll och kanter. Också inom de kyrkliga sammanhangen. Jag säger inte att det är fel att gå på olika evenemang eller vara engagerad i olika verksamheter. Jag bara säger att detta kan aldrig bli överordnat. Om vi inte har sakerna i rätt ordning i vårt liv, så är risken uppenbar att vi anpassar oss. För det finns liksom inte, man kan inte göra på annat sätt. Utan här krävs ett aktivt motstånd, skulle jag vilja säga. Att inte anpassa sig. Och nu låter det fortfarande som en lagiskhet, men då säger jag så här. Jag skulle kanske hellre lägga betonen på att förnya era sinnen. Tänk om. För lägger vi betoningen på det positiva, alltså läser Guds ord, studerar Guds ord, lever i bröders gemenskap, lever i bönen och så vidare, så är mycket vunnet. Då blir den där anpassningen till världen svagare. Så vi stärker det positiva. Och så ikläd er ljusets vapenrustning. Han säger ju inte så mycket här om ljusets vapenrustning, vad det är. Men i Efesierbrevet 6, det känner ni till. Ljusets vapenrustning. Det säger han ju samma sak från vers 10. För övrigt, mina bröder och systrar, klä er i Guds vapenrustning. Och så är det frälsningens hjälm och rättfärdighetens... vad heter det för något? Harnesk, sa man förr i tiden. Och trons sköld förstås, andens svärd, sanningens bälte, beredvillighetens skor. Ni känner till det där. Det är såna epitet som finns i Guds vapenrustning, som finns i Kristus. Kristus är sådan. Och vi ska klä oss i detsamma. Så det är inte frågan om att vi ska var för sig plocka på oss någon vapenrustning och kämpa vår kamp, utan vi ska vara medvetna om att vi är insatta i ett sammanhang där vi lever under Guds beskärm, där vi lever iklädda Guds vapenrustning. Och vi hjälper varandra med det också. Det finns ett ställe här i andra Korinthierbrevet som jag har upptäckt, som vi har gått igenom det här tidigare. Men jag tycker om det stället. I andra Korinthierbrevet 6, ifrån vers 4, om vi ska ta det i sammanhanget, jag tror vi gör det. Paulus skriver: nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare. Med stor uthållighet, under lidande, nöd och ångest, under hugg och slag, under fångenskap och upplopp, under arbete, i nattvak och svält, i renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den helige ande. Och så kommer det här nu då, som förmodligen är direkt kopplat till den helige ande. Alltså i den helige andes uppriktiga kärlek. Det är den gudomliga kärleken. Med sanningens ord. Det är svärdet, andens svärd. Och Guds kraft med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand. Under ära och vanära och så vidare. Så där finns en annan beskrivning av Guds vapenrustning än den vi har i Efesierbrevet 6. Men det går ju ut på ett och detsamma. Det här betyder ju då att är det här vi ska vara upptagna med, är det här som ska vara vägledande för oss, ja, då kan vi ju inte ägna oss åt att ha en livsinriktning som har att göra med, som, där vi förverkligar köttets gärningar. Ja, men köttets gärningar, Håkan, vad är det för någonting då? Ja, det är ju uppenbart. Det bör man inte ens fråga om. Det står ju så här i Galaterbrevet 5, 19. Otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendeskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och så vidare. Det hör ni ju själva. Det har ju ingenting med livet i Kristus att göra. Så vi behöver inte ens fråga om vad som är köttets gärningar. Ja, men jag kanske har gjort några av de där gärningarna. Ja, det tror jag säkert. För det ligger, alla de här gärningarna finns i din och min köttsliga natur. Men vi kan inte ägna oss åt det. Vi kan inte ha det som livsinriktning. Då är vi ju alldeles på fel väg. Vi som är i Jesus Kristus, vi har en livsinriktning att leva av i Guds rike, av Guds ande, att leva med en inriktning mot den himmelska inriktningen och en längtan och en bön att se det förverkligat i våra liv. Sen om vi gör bort oss en och annan gång, det är rätt så undermåligt, alltså det är rätt så underordnat. Och det är tragiskt tycker jag att många kristna förstorar sina egna svagheter och sina egna missgärningar, sin egen kötsliga natur. Man förstorar den. Man tycker jag är en dålig människa eller jag har gjort si och gjort så. Ja, men snälla du, det kristna livet handlar inte om dig och om dina brister, om dina missgärningar. Det kristna livet har ju en inriktning på att se Jesus Kristus verksam ibland oss. Och när vi blir upptagna med det, och det har naturligtvis att göra med vårt sinne, med vårt hjärta och vårt sinne, ja, då blir det andra underordnat. Och i den mån som vi misslyckas, och det gör vi ju både med tankar, ord och gärningar, ja, så bekänner vi det i syndabekännelsen. Men vi förstorar inte upp det och gör oss märkvärdiga med det. Låt oss leva värdigt, står det i vers 13. Och här står det då på grekiska, peripatein, alltså leva är samma ord som att vandra. Att vandra efter anden eller att leva efter anden, det är samma ord på grekiska. Vi ska vandra genom livet, leva värdigt, alltså vandra värdigt genom livet. Inte med fest och fylleri och så vidare. Det är ju ovärdigt. Det är inte det vi ska ägna oss åt. Utan vi ska ägna oss åt livet i den helige ande. Och just den här versen kan jag berätta. Lite kuriosa. Ni har hört talas om kyrkofadern Augustinus. Innan han blev kristen. Så satt han på en bänk någonstans i en park. Och så hörde han ju ett litet barn, eller barnen sprang där och lekte, och ett barn som sjöng en sång. Tolle lägge, som betyder plocka upp och läs, plocka upp och läs. Och det där träffade honom, så han slog upp i Bibeln. Och när han slår upp i Bibeln så får han den här versen. Vers 13. Låt oss leva värdigt. Det hör dagen till. Inte i utsvävningar och fylleri. Inte i otukt och lösaktig som han hade levat. Det blev hans omvändelse. Så en sån där vers som man kan tycka innehåller en jobbig förmaning. Blev alltså en enorm välsignelse. Han är ju västerlandets store kyrkofader. På den här punkten. Så vi ska också ta emot de här versarna som vore nåda versar. Och så kommer det ju vidare här då. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus. Och det här gör man ju då genom tron på Kristus, med dopet till Kristus förstås. Det här ikläd er Kristus, det har ju att göra med dopet. När man döptes så fick man ju ta på sig dopdräkten. Det var ju att ta på sig Jesu Kristi kläder. Den vita klädnaden som talas om i Uppenbarelseboken. Och när man gör det, då blir ju allt det här som vi pratar om med kristen tro och himlen och saligheten och så, blir plötsligt personligt. Det blir dina kläder. Dopet gör evangeliet personligt. Gud är en personlig Gud. Jag hörde en predikan i söndag som var riktigt bra. Det var i Göteborg, St. Pauli församling. Och då predikade prästen över syndafallsberättelsen. Och då sa han det, då visade han på att där står det ju det i första Moseboks tredje kapitel. Där står det om djuren som Herren Gud hade gjort. Herren Gud, alltså två namn. Herren och Gud. Herren Gud hade gjort. Och sen står det, när ormen talar till kvinnan, då säger ormen, skulle då Gud ha sagt? Då har Herren försvunnit. Herren, det hebreiska ordet för Herren, det är personnamnet. Gud är en personlig Gud. Han har kallat dig vid namn. Du är min. Han vill ha en personlig relation. Och det hade Adam och Eva. De levde tillsammans med Herren Gud. Som vänner. Men när ormen talar, då har det personliga Herren utelämnats. Och han som inte bara är personlig utan nära vän, han är plötsligt opersonlig och långt borta. Gud, skulle Gud ha sagt. Gud, vilket som helst egentligen. Långt borta, opersonlig, kallt. Nej, vi ska ta vara på det här personliga. Ikläda oss Jesus Kristus. Kan det bli mer personligt? När vi blir iklädda vår dopdräkt, när vi blir iklädda Jesus Kristus, då blir du och jag en annan och en tredje och en fjärde Jesus Kristus här på jorden. Så identifierade är vi med honom. I andra människors ögon så borde du och jag som kristna vara en Kristus för dem. Det förpliktar, som ni hör. Det uppmuntrar. Och det tröstar i vissa avseenden också, skulle jag vilja säga. Så står det: ha inte en sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv. Och eftersom begären i vår kötsliga natur för strid emot oss, så finns det ju ingen anledning för dig och mig att gå dem halvvägs till mötes. Utan det är ju bättre att mota Olle i grind direkt. Ibland lättare sagt än gjort. Och inte desto mindre så kan det väl vara vår bön och vår längtan. Nåja, där är vi färdiga med 13 kapitlet. Och då kommer vi till 14 kapitlet. Det är ju så här att det här fjärde huvudavsnittet då, från kapitel 12, vers 1, till och med kapitel 15, vers 13. Det brukar man dela i två olika delar. Och vi har gjort den första delen nu, som är till och med 13 kapitlet. Och nu går vi över till den andra delen, alltså från 14, vers 1, till och med 15, vers 13. Och vad är det för skillnad på de två då? Jo, så här långt, 12, 1 till och med kapitel 13 ut, så långt har Paulus talat i allmänna ordalag. När vi nu kommer till kapitel 14, vers 1 till och med 15, 13, då talar han särskilt in till de kristna i Rom och den situationen som var där. Så när han har lagt den här allmänna grunden, så adresserar han då bekymren i församlingen i Rom. Det betyder inte att vi kan glömma den här delen, därför att de kan vara särskilda till oss också. Och den här andra delen då, kapitel 14 till och med 15-13, det brukar man dela upp i fyra mindre delar. Så först är det vers 1 till och med 13, eller 13a, första delen av vers 13, om vi ska vara noggranna. Där vänder sig Paulus till de som är svaga i tron. Sen går han vidare från 13b till och med 23, det är alltså kapitlet ut. Där talar han till de starka i tron. Och sedan en tredje del, det är då kapitel 15, vers 1 till och med 6. Där han lyfter fram Jesus Kristus som vårt föredöme i allt, vårt föredöme. Och sen vers 7 till och med 13, så välkomnar han alla, det vill säga både judar och greker. För det är ju den här spänningen som finns i församlingen i Rom. En spänning, kan man säga. Egentligen så är det, jag tänker mig som tre olika grupper. Egentligen är det bara två grupper, nämligen icke-kristna och kristna. Men ska vi specificera där, så är det ju judarna och för all del hedningarna. Alltså de som ännu inte är troende på Jesus och hedningar. Och sen så är det då de kristna, men de kristna är ju både jude-kristna och hedna-kristna. Så det ses som att det finns en spänning mellan judar, judekristna och hedna kristna. Eller mellan judar och kristna. Man kan säga det där på lite olika sätt. Och nu är första frågan då, vad menar Paulus när han säger de svaga i tron och de starka i tron? Och då är det en god tes, och jag tänker använda mig av den. Nämligen att de svaga i tron är de judekristna. Och de starka i tron är de hedna kristna. Och hur kommer det sig nu då? Jo, de judekristna, de hade ju levt med reglemente, förordningar ifrån skriften i hela sitt liv. De hade tagit lagen på allvar i hela sitt liv. Och här fanns bitar i lagen som de hade svårt för, eller tänkte att de inte ville avhända sig. De hade iakttagit sabbatsbud, de ville inte sluta med det. Nej, det kanske de inte behövde göra heller, men hur stort värde ska man tillmäta det? De hade betänkligheter inför den där friheten i Kristus. Därför så kallas de svaga i tron. Tron har ingenting med den kristna tron att göra. Jag kommer tillbaka till det. De var svaga i sina övertygelser om Kristi frihet. Kristi frihet, den fulla frälsningen, Guds rike mitt ibland oss. Där hade de vissa betänkligheter. För de hade levt kvar lite grann med olika tankegångar, tankemönster. Förmodligen är det det som avses. Och tvärtom då, de starka i tron, de är inte som vi skulle kanske säga då, starka i tron, utan de är starka i tron på så sätt att de har blivit frälsta och kommit in i Kristus. De har aldrig haft några lagar och föreskrifter. De har ju levt som hedningar. Inga bekymmer med sånt va. De är bara tacksamma för att de slipper allt sånt. Och därför så blir de då starka i tron, eller starka i sina övertygelser. Då är det bara frågan den, har Paulus myntat de här uttrycken, svaga i tron eller starka i tron? Nej, det är inte säkert. Det kan mycket väl vara så, kanske till och med troligt, att de kristna, judekristna, hedna kristna i Rom talade om varandra på det sättet. Alltså att hedna kristna kanske tyckte att de här judekristna var svaga i tron. Så kan det mycket väl ha varit. Och om man tänker så och har det som en nyckel för förståelsen av det som skrivs här, så tycker jag bilden klarnar. Så jag köper det. Okej, då ska vi se här. Vad ska vi säga mera innan vi läser texten där? Då han blir alltså nu konkret. Och konkretionen består ju i att han talar om att äta kött eller inte äta kött, dricka vin eller inte dricka vin, iaktta särskilda dagar eller inte iaktta särskilda dagar. Eller, med den tolkningsnyckel som jag gav er, han värderar, talar om invändningar, betänkligheter å ena sidan och frimodigheten å andra sidan. För saken är ju den att det här med att äta kött eller inte och dricka vin eller inte eller iaktta särskilda dagar, det är ju inget stort teologiskt problem. Skriften talar inte någonting om att man inte skulle få äta kött eller dricka vin. Finns ju inte där. Det är inget stort problem, utan problemet är att man har gjort det till ett problem. Och det hade man ju inte behövt göra. Nu är det så för oss som är kristna. För Paulus vill ge oss några lärdomar. Och då ger han oss följande lärdomar. Fyra saker som jag tänker. Han säger att vi var och en, oavsett om vi är svaga eller starka, vi utgår ifrån våra övertygelser. Det är ju så att kristen si och kristen så och kristen den och kristen den kan ha olika övertygelser. Inte olika tro, inte svagare eller starkare tro, utan olika övertygelser. Vi kan ha olika förståelse, vi kan ha olika stämda samveten. Det är inget problem. Därför vi är förenade genom tron på Kristus Jesus. Paulus talar om vikten av att vara ärlig mot sig själv i sin relation till Gud och till varandra. För andra så talar han om kärleken till varandra som drivkraften, som normen när vi ska reglera relationerna till varandra. Den är överordnad. Alltså inte detta att vi tycker om varandra, utan att den gudomliga kärleken får vara förhärskande ibland oss. Kom ihåg det, Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Och vi behöver leva med den kärleken också. Och det tredje han kommer att ta upp, det här kommer i de här verserna, så nu föregriper jag, men vi ska se det i verserna sen. Det tredje han tar upp, det är att vi ska leva utifrån Kristi exempel. Jesus Kristus är föredömet och exemplet. Och sedan så avslutar han, har jag skrivit i kapitel 15, vers 13, med att vi lever i gemenskap med honom och med varandra. Gemenskapen alltså är det viktiga där. Och så mynnar alla de här fyra punkterna. Att leva utifrån övertygelser, utifrån kärlek, utifrån Kristi exempel och i gemenskap, avslutas då med en vädjan om att leva endräktigt. Och då talar han ju både till dem som är svaga i tron och starka i tron. Den här andra delen, alltså från 14:1 till och med 15:13, innehåller 12 stycken uppmaningar eller förmaningar eller tröstord, hur du nu vill uttrycka det. 12 anvisningar kanske vi skulle säga. Och då upprepar jag det här. Jag vet att jag tjatar om det, men repetition är all kunskapsmoder, är inte så de säger. Men jag får tjata om det här. De här 12 förmaningarna är alltså inte lagiska påbud. Utan det här är 12 ord som i allra högsta grad är meningsfulla. Därför att Paulus sätter ord på din egen önskan. För du har ju också Kristi ande. Du vill ju också leva så här. Det är alltså meningsfulla de här förmaningarna. Väldigt meningsfulla. Vi läser dem med stort intresse. Vi tänker inte på dem och bedömer dem inte utifrån huruvida jag ska klara av det eller inte. Utan vi bedömer det, det är som någon sorts perspektiv som vi får. Vi ändrar vårt sätt att tänka genom att lyssna till förmaningarna. Och jag har listat de här 12 förmaningarna, men jag tror inte att jag läser upp dem, utan vi går vidare med genom att läsa vers 1 till och med 4. Den som är svag i tron ska ni ta emot utan att döma över hans betänkligheter. Den ene har tro till att äta allt, den andra är svag och äter bara grönsaker. Den som äter ska inte förakta den som inte äter. Och den som inte äter ska inte döma den som äter. Gud har ju tagit emot honom. Vem är du som dömer en annans tjänare? Det är inför sin egen herre han står eller faller. Men han kommer att stå, för Herren har makt att hålla honom upprätt. Alltså det börjar med orden, den som är svag i tron ska ni ta emot. Alltså det är ju, ni hör ni själv, det är ju en etisk självklarhet. Men det är ju en etisk självklarhet för oss. Inte därför att någon kräver det av oss eller därför att det är mänskliga rättigheter eller något sånt. Utan det har med livet i Kristus att göra. Så som kristna så tar vi emot varandra utan betänkligheter. Det motiveringen, grunden till att vi är så öppenhjärtliga, är inte mänskliga rättigheter eller skyldigheter, utan det är det kristna livet. Och det är viktigt att urskilja det här så att man får det klart för sig. Sen tog jag upp det här då med uttrycken svaga i tron eller starka i tron, och det har jag då redan kommenterat. Däremot så ska jag kommentera det lilla ordet tro. Svag i tron. Jag sa ju det, att det kanske inte ska, att det inte hade med kristen tro att göra. Och det står liksom, den ene har tro till att äta allt. Och då står det visserligen pistis på grekiska. Alltså det är rätt översatt tro, va. Men tro i vilken mening då? Det kan knappast ha att göra med den kristna trosbekännelsen. Den ene har den kristna trosbekännelsen väldigt starkt och klart för sig, den andra inte. Det är inte det han är ute efter när han talar om att äta och dricka och vid särskilda dagar. Inte heller så handlar det om övertygelse i den meningen att det skulle vara den kristna övertygelsen, utan Fitzmaier då, som jag följer i mångt och mycket, han översätter inte ens ordet pistis med tro. För han menar att det blir vilseledande. Det är ju skriven på engelska, den kommentaren. Han skriver convictions. Övertygelse alltså. Den ena är svag i sin övertygelse. Kanske delad håg, kanske splittrad, kanske inte riktigt vet hur de ska tänka. Den andra är frimodig i sina övertygelser. Så han översätter alltså den som är svag i sina övertygelser ska ni ta emot utan att döma över hans betänkligheter. Det stämmer rätt bra. Den ena har övertygelse till att äta vad som helst. Den andra har inte det. Så det är därför som jag säger att det här handlar inte om den kristna tron, utan det handlar om vanlig mänsklig självförtroende. Eller brist på självförtroende. Frimodighet eller brist på frimodighet. Och då är det så här att skriften, alltså Gamla testamentet, som ju har ju jättemånga bud och förordningar och föreskrifter och så, har inte några förbud emot kött eller emot vin. Men vid den här tiden, och under alla tider skulle jag säga, så fanns det judar som avstod ifrån kött och ifrån vin. Särskilt om de levde i hednisk miljö, alltså i diasporan. Man ville inte leva som hedningarna. Men det fanns inget förbud i skriften. Och det där är också viktigt. Har vi exempel på det här då? Ja, jag hittade tre exempel i skriften på, med ord som nästan talar för att man skulle vara vegetarian. Jag kan slå upp dem. Andra, ja, jag läser högt för jag har det utskrivet här. Av Andra Samuelsboken 17, vers 28. Där talas det om kung David och hur, vad han fick för något att äta. Och då räknas det upp. David fick vete, korn, rostade ax, bönor, linsärter, annat rostat, honung, gräddmjölk, får och ost av komjölk att äta. Slutcitat. Det var vad han fick. Ren vegetarisk kost alltså. När man kommer till Daniels bok, den tror jag faktiskt vi ska läsa, de bibelställen, det är det andra stället. Daniels bok, kapitel 1, vers 8. Daniel, han var ju i fångenskapen där i Babylon, som ni vet. Och då står det i vers 8, kapitel 1, vers 8. Men för Daniel var det angeläget att inte orena sig med kungens mat eller med vinet som han drack. Och han bad förste hovmarskalken att han inte skulle tvingas orena sig. Så det var hans övertygelse. Det var vad hans samvete sa till honom. Och det står vidare i vers 12. Det är Daniel som där talar till hovmästaren. Han säger, gör ett försök med dina tjänare i 10 dagar och låt oss få äta grönsaker och dricka vatten. Jämför oss sedan med det, oss, ja, vi behöver inte läsa alltihopa det där. Likaså kapitel 10 i Daniels bok. vers 3. Och sen det tredje stället, då har du inte kanske i din bibel, om du inte har andra Makkabeerboken, kapitel 5, vers 27. Där står nämligen att, citat, de livnärde sig hela tiden på växter för att inte bli delaktiga i den rådande orenheten. Så här fanns tydligen en sån tanketradition, en sån tillämpningstradition i den judiska traditionen. Vidare, för det fjärde i sådana fall, så är det ju känt, för det vet vi, att praktiskt taget allt kött i Korint och allt kött i Rom var först offrat till avgudarna. Känner vi också till. Det kanske inte är så konstigt, menar jag, att det fanns judar som hade blivit messias troende, judekristna, som höll sig i den här traditionen. Och även om de inte gjorde det största saket av det, utan de så hyste de betänkligheter. Och det var tillräckligt för att det skulle bli den här spänningen i den kristna församlingen i Rom. Det är naturligtvis närmast en plikt för Paulus att adressera det här. Han måste ju skriva om det. Och det gör han också. Man kan säga så här kanske, att de som hyste betänkligheter, om det nu var de judekristna, det kanske inte, det låter så generaliserande, så vi får kanske tänka det här på individnivå. Men man kanske ändå kan säga att de som hyste betänkligheter hade nog inte riktigt lärt sig att urskilja det nya förbundets välsignelser. Där man tackar Gud för allt som han ger oss. Det är inte det som går in i en människa som orenar henne, utan det som går ut från hjärtat, säger Jesus. Det kan vara skäl nog till att tala om att de var svagare i den meningen att de hyste betänkligheter. Däremot, och förresten så säger ju Paulus, det är ju i vers 17. Guds rike består inte i mat och dryck, utan i rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande. Så där är ju den nya förbundets uppenbarelse eller signal väldigt tydlig. Och den finns med där. Det som däremot är lika tydligt i de här versarna, det är ju budet, det överordnade budet om kärleken till Gud och till varandra. Alltså att vi tar emot varandra, att vi välkomnar varandra och vi tar emot varandra. Titta i kapitel 15. Det står ju i vers 1. Vi kommer dit sen. Vi som är starka är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte tjäna oss själva. Ett annat sånt där ställe. Ja, första Korintierbrevet 9:22. Det är där som Paulus säger att han har blivit allt för alla. För de svaga har blivit svag, för de starka har blivit stark. Eller första Thessalonikerbrevet 5:14. Jag slår inte upp det. Och då så säger vi så här då, apropå vers 2 och 4. Vi kommer nog inte längre än så. Att i den kristna gemenskapen, och vi som lever i koinonian, för oss är det här väldigt konkret. Vi som vill leva i en sån gemenskap. I den kristna gemenskapen så försöker vi inte överföra åsikter på varandra. Än mindre tvinga varandra till att tycka lika. Det här är ju jätteviktigt grundval för fortsättningen. Den ene har tro till att äta allt. Den andra är svag och äter bara grönsaker. Men när vi ser och förstår att vi här inte rör vid trons kärna. Det här är ju inte evangeliets centrum. När vi ser och förstår det, då blir det liksom enklare att acceptera olikheterna. Och det finns inget skäl för någon av oss att kritisera andra. För det står, Gud har ju tagit emot honom. Tänk vad enkelt egentligen det låter sig sägas. Jag skulle egentligen säga samma sak nu 3-4 gånger, men jag gör inte det. Däremot kan jag säga att i den lutherska bekännelsen så var ju Luther rätt så noga med att tala om centrum och periferi. Alltså han talade om adiafora som han kallade periferin då, va? Det centrala med Kristi död och uppståndelse och den heliga andes utgjutande, alltså själva evangeliet, det var centrum med vilket allting står och faller. Sen finns det då olika frågor, vi kommer ut i periferin och där hamnar ju det här med vad man äter och vad man dricker och annat och sånt, va? Men när det perifera, det som är adiafora, blir centrum, så det svänger, då är det fara och färde. Då är vi direkt inne på sekterismens spår. Då är det fel övertygelse som är i centrum. Så det är teologiskt viktigt det här att det går till att vi låter centrum vara centrum. Jag skrev upp här för mig själv några exempel på sådana här diafora frågor som har blivit viktiga i svensk kristenhet, fast de inte skulle vara det. Och då skrev jag till exempel på vilket sätt vi döper. Alltså hur många liter vatten vi använder oss av. Det kan man ha olika åsikter om. Och vad som är rätt och riktigt och vad som är bra. Men det är perifert. Och blir det plötsligt i centrum, då har man förlorat mycket. Då riskerar man ju hela evangeliet. Eller för att ta ett annat exempel. Överlämnandet av bruden vid vigsel. Brudöverlämningen. När pappan leder bruden in till vigsel och lämnar över. Det var ju stor fråga i kyrkans tidning. Det hade jag fått. Det är inte den typen av frågor eller jämlikhetstänkande eller vad nu är som kan vara i centrum. Eller bruket av kosmetika eller alkohol. Uppfattningar om tusenårsriket och så vidare. Viktiga frågor, särskilt viktiga för en del, mindre viktiga för andra. Så här gäller ju att ha urskiljning. Och urskiljningens gåva, som jag tror att gåvan att skilja mellan andra, det är samma sak. Urskiljningens gåva tror jag är jätteviktig i vår tid. Och hur ska vi kunna urskilja vad som är vad i detta virvar? Jo, genom att lära känna centrum. Genom att veta vem Jesus Kristus är. Vad hans död, uppståndelse och den heliga andes utgjutande har för betydelse för oss. Har du det klart för dig? Och har du det som vägledande? Har det som centrum? Då ordnar det sig med andra. Men det är ett stort bekymmer om man inte kan urskilja Kristus. Då blir alltihopa bara ett enda mysterion alltihopa. En enda hemlighet alltihop som man inte kan urskilja. Tron på Kristus, då får vi upplysningen. Och så står det också, det skulle vi egentligen inte hinna med då, men vem är du som dömer en annans tjänare? Det vill säga, en tjänare är ju endast ansvarig inför sin herre. Erik ansvarig för sin herre. Ingrid för sin herre. Jag för min herre. Men jag är inte ansvarig inför de andra tjänarna. Du är inte ansvarig inför mig. Jag är inte ansvarig inför Ingrid. Var en av oss är ansvarig inför Herren. Och om det skulle vara så att vi dömer eller föraktar, då har vi satt oss på Guds tron. För Gud ensam är den som dömer. Och du och jag har inte rätt att göra det. Nu gick tiden slut där väldigt snabbt. Men vi har gjort de 4 första verserna. Och nästa tisdag ska vi då ta från vers 5. Herre, vi tackar dig för den här stunden och vi tackar dig för att du är så tydlig, klar i ditt ord. Och att det går att begripa det som Paulus skriver. Även om ett och annat kan vara svårt så är det här enkelt. Nu ber vi att du ska låta det här växa sig starkt ibland oss och i oss. Amen.
Du har lyssnat till bibelförklaring från Värnamo församlingsnärradio och du vill lyssna till Romarbrevet och det här var del 52. Det här var en sändning från Värnamo församlingsnärradio. Producent och tekniker var jag, Ulf Gustafsson. Och det var Håkan Sundliden som ledde bibelförklaringarna.